Nu följer den andra delen av vår intervju med Gunnel Becker som berättar för oss om Selma Lagerlöf och hennes möte med den katolska kyrkan. Men vad tyckte då Selma Lagerlöf om påven?
Jo, påven Leo den 13 blev Selma Lagerlöfs idol. Och om det är alla Selma Lagerlöf-forskare eniga om, och det finns många bevis på det. Selma uppskattade Leo den 13 kanske inte i första hand som kyrkoledare, utan för hans fredsengagemang och för hans sociala engagemang. När Selma Lagerlöf var i Italien då 1895-96 första gången, så upplevde hon ju väldigt många dramatiska händelser när det gällde politik och sociala förhållanden. Crispi, alltså Francesco Crispi, den dåvarande regeringschefen, började till exempel det första Abessinienkriget. Det andra Abessinienkriget kom ju sen under Mussolinis tid. Men Leo protesterade offentligt mot detta kriget och satte sig personligen i täten för en insamling till de tillfångatagna italienska soldaterna. Selma uppskattade hans fredspolitik oerhört mycket, för hon var själv en övertygad pacifist. Men i nästan ännu högre grad uppskattade hon Leo den 13:s sociala engagemang. Selma hade ju upplevt den sociala nöd som fanns i Italien. Hon hade upplevt socialismens ankomst med demonstrationer, tumult och repressalier från myndigheternas sida. Crispi skickade trupper mot de strejkande. Och hon hade fått kunskap om Leos encyklika Rerum Novarum från 1891. I den tar ju Leo nämligen upp dessa nödlidande människors sociala situation och ställer sig på deras sida. Och uppmanar det katolska prästerskapet att studera de sociala förhållandena i Italien och verka för en större social rättvisa. Och det uppskattade Selma Lagerlöf oerhört mycket. Och det här blir faktiskt en hjälp för henne att lösa ett problem som hon blev medveten om just under sin italienska resa. Nämligen förhållandet mellan socialism och kristendom. Selma såg ju nöden och hon förstod uppskattar av hela hjärtat, alltså socialismens kamp för social rättvisa. Det uppskattar hon. Men hon kunde aldrig acceptera en materialistisk världsåskådning. I ett av sina brev skriver hon till exempel så här: marxismen gör världen trång och tom för mig. Jag måste tro på Gud och på ett odödligt liv. Annars kan jag inte dikta. Och om jag inte kan dikta, försvinner jag. Och när Selma då får kunskap på något sätt om den här encyklikan, så tycker hon att Leo faktiskt har funnit en lösning som tilltalar henne. Alltså en slags kristen social aktivitet. Och det är ju faktiskt så att i romanen Antikrist Mirakler, som handlar just om den här tiden i Italien, där vi hittar alltså både de sociala missförhållandena, kriget och myndigheterna, demonstrationer och tumult och allt detta, där är det faktiskt påven Leo den 13 som på romanens sista sidor ger lösningen på problemet, så som Selma Lagerlöf förstod att han avsåg det i sin encyklika. I den här romanen nämner hon inte namnet Leo den 13, det gör hon i andra verk, men allting tidigt på nämnde andra samtida namn. Namnet för den då italienska socialistledaren och Francesco Crispi, och tiden är det. Och hon talar då om den visaste mannen i världen, den gamle mannen i Vatikanen. Och det är han alltså som avslutar romanen Antikrist Mirakler. Det är väldigt fascinerande. Man har ju funderat mycket över på vad sätt kom Selma Lagerlöf och i kontakt då med påvens tankar och med den här encyklikan. Om hon nu har läst encyklikan kan man väl inte säga med säkerhet.
Jag tänkte både på när du berättade om mässorna, ja, som var på latin, och likaså encyklikarna som skrevs på latin. Kunde Selma Lagerlöf latin och kunde hon italienska?
Jag vågar inte uttala mig om hennes latin, förmodligen inte. Däremot hon kunde italienska, flytande. Hon tyckte mycket om italienska. Redan innan Selma reste till Italien 1895 så så lärde hon sig italienska på egen hand. För hon skrev då ett brev till en väninna. Att läsa italienska är inte alls svårt för mig. Men att tala, jag har ju ingen här i Sverige som jag kan tala italienska med. Men läsa kunde hon. Och så gör hon sin italienska resa på 9 månader. Och när den resan närmar sig sitt slut så skriver hon hem till sin mamma. Italienska är numera det främmande språk som jag helst talar. Under tiden i Italien så läste ju Selma Lagerlöf italienska tidningar till exempel. Varje dag. Hon läste Il Messaggero och många, många andra tidningar. Och när hon var i Taormina hade hon abonnemang på 2 dagliga tidningar. Nämligen Il Messaggero och Il Giornale di Sicilia. Hon läser dem noggrant, skriver hon till sin mamma och diskuterar innehållet med Sofie. Så det är mycket kunnigt. Om jag nu går tillbaka till den här frågeställningen. Var fick hon sina kunskaper om Leo och en cykligan ifrån? Leo var ju en väldigt medial på. Han citerades i pressen. Jag tycker personligen att han har stora likheter med Johannes Paulus den andra. Han var på samma sätt en sådan medial påve. Och naturligtvis har Selma Lagerlöf mött hans tankar och hans person i den samtidigt italienska pressen. Dessutom är det möjligt att hon redan här i Sverige hade kommit i kontakt med Leos tankar. För 1893 fanns det i den då nystartade Ord och Bild, denna fantastiskt värdefulla kulturtidskrift, en jättelång artikel, så lång så den fick delas upp på 2 nummer om Leo den 13, skriven av Claes Lagergren, en katolsk konvertit och senare påvlig kammarherre. En lång artikel om Leo och hans tankar i mycket positiv ton. Och i samma nummer så hade också Helena Nyblom och hennes man artiklar. Så det är klart att Selma läste det numret också. Hon hade ju just blivit Helena Nybloms vän. Så Selma hade helt klart goda kunskaper om påven.
Vilka är de andra verk där Selma nämner Leo den 13?
Jo, hon har skrivit en utomordentligt intressant berättelse som jag tror skulle vara väldigt intressant just för romare, för befolkningen i Rom att läsa. Selma var i Rom i november 1903 och då var det en alldeles speciell tid. Leo den 13 var fortfarande påve, men han var ju mycket gammal nu. Han var mycket sjuk och man väntade att han skulle dö när som helst. Och han avled ju också i slutet på året. Och Selma upplever alltså det här och beskriver det sedan i en novell som heter Varför påven blev så gammal. Och då börjar hon alltså med att beskriva den här stämningen i Rom. För som sagt, Leo var ju en uppskattad påve. Han var en känd påve, en medial påve. Och det verkar som om man liksom inte pratar om någonting annat än påvens förestående död den här tiden. Och man gav ju dagliga bulletiner om hans hälsotillstånd. Och människorna strömmade till kyrkorna för att be för påven. Och man skänkte gåvor av olika slag. I april 2004 så skulle jag hålla ett föredrag om Selma Lagerlöf. Så att jag läste om den här novellen. Och då kunde jag samtidigt se på svensk tv vad som hände på Petersplatsen. Det var ju då när Johannes Paulus den andra höll på att dö. Och det var en märklig upplevelse för mig. Det som jag såg på tv då i april 2004 och det som jag läste hos Selma Lagerlöf i novellen Varför påven blev så gammal. Det stämde överens. Det fanns fantastiska likheter. Det här skildrar alltså Selma Lagerlöf i sin novell. Sen kunde jag ju fortsätta också berätta till exempel att Selma förmodligen också hittat sin huvudfigur i novellen från en tidningsnotis. Och huvudfiguren är en gammal kvinna som heter Conscienza. Och inte heller Conscienza vill att påven ska dö. Men hon är väldigt fattig. Hon har inga pengar att skänka. Men då får hon en idé. Hon kan skänka sina återstående få levnadsår till påven. Hon går in i en kyrka och talar om det för prästen. Att Conscienza vill skänka sina få återstående levnadsår till påve Leo. Och prästen blir något förvånad men antecknar det hela. Conscienza går ut i kyrkan. Drabbas som hon tycker av blixten, men det är ett slaganfall. Först till ett sjukhus. Och där får hon veta. Leo har oväntat tillfrisknat. Han kommer att överleva. Och Conscienza dör nöjd. Hennes offer har accepterats. Selma ger den här novellen en speciell vinkling. Mycket typisk för henne. För den gamla Conscienza. hon dör, eller hon offrar sig inte bara för påven Leo utan samtidigt för sin familj. Selma skriver, hennes svärson till exempel sålde vykort till turister och hade en stor hög vykort med Leos porträtt på, och de kunde han ju inte sälja om påven dog. Och hennes son var mycket fattig präst i Rom, och av olika skäl var också han beroende av Leo. Och detta, denna tanke att offra sig för närstående, för sin familj, är typiskt Selma Lagerlöf. Men hon väver in det så fint så att också det är påve Leo som är huvudfiguren. Och hon berättar i sin novell också att Leo fick veta det här om hennes offergärning. Och han var mycket rörd och såg till exempel att hennes son, alltså Conscienzas son, fick en skjutsig karriär. Ja, det var Leo den 13.
Ni har hört den andra delen i vår intervju med Gunnel Becker som berättar om Selma Lagerlöf och den katolska kyrkan.